Då slår vi upp Efesierbrevet. Efesierbrevets andra kapitel. På sidan 1741. Och predikan utgår från vers 7, 8 och 9. Vers 7, 8 och 9. Men jag läser 1 till 10. Så Efesierbrevet 2, vers 1-10. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era tidigare överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Så lyder Herrens ord. Vi fortsätter att arbeta oss igenom Efesierbrevets andra kapitel. Under ett antal veckor så har vi tittat först på den diagnos som Paulus ställer på hela mänskligheten. Och sen har vi tittat på hur Gud i sin stora kärlek gjort oss levande tillsammans med Kristus. Bara av nåd. Och sen stannar Paulus upp här ett ögonblick i verserna 8-10 och han utvecklar sin tanke liksom. Det är som att han vill att vi som läser hans brev ska vara helt klara över vad det är vi är frälsta från och vem det är som har frälst oss. Alltså vad vi är frälsta från och vem vi är frälsta av. Det måste vara klart för oss. Han säger i vers 8 här. Av nåden är ni frälsta genom tron. Och det är andra gången han säger det. Han har tidigare sagt det i vers 5. Av nåd är ni frälsta. Och där i vers 5 så har han också repeterat från vers 1. Att vi var döda i våra överträdelser och synder. Så de här två, att vi var döda i våra överträdelser och synder och att vi är frälsta av nåd, verkar vara två i alla fall av Paulus huvudpoänger genom det här textavsnittet som vi har läst. Den första finns i vers 1 och 5 och den andra finns i vers 5 och 8. Så innan vi går vidare i texten och tittar närmare på det här med nåd och tro som vi har i verserna 7-9. Så låt oss bara ta ett steg tillbaka och påminna oss om vad det är nu som händer i texten. Så först, vad är vi frälsta från? Ni har hört det många gånger, vi tar det igen, det är bra. Det är bra för oss. Det är en god praktik. Det formar oss. Vad är vi frälsta från? Det första Paulus talar om är andlig död. Främlingskap från Gud. Gud är alltså livets källa. Jesus kom för att vi skulle ha liv och liv i överflöd. Att ha liv är att vara förenad med Kristus. Så när Paulus säger ni var döda, så innebär att vi var utan Kristus, utan hopp och helt utan förmåga att frälsa oss själva. Och för det andra så talar Paulus om att vi har blivit frälsta från vårt uppror mot Gud. Vers 2 säger att vi tidigare levde i våra synder och överträdelser på den här världens sätt. Det är ett uppror. uppror mot Gud. Precis som världen i övrigt ville vi vara våra egna herrar och frälsare. Och vi hade inget intresse av att underordna oss någon annan. Vi levde för oss själva. För det tredje säger Paulus att vi blev frälsta från vårt slaveri. Vi trodde att vi var fria, men vi var slavar. Vi trodde att vi hade en fri och oberoende vilja, men i själva verket var vi förslavade. Paulus talar om ett trefaldigt slaveri till och med. Dels under världen. Vi gjorde allting. Vi ville göra allting precis som alla andra. Vi trodde att vi var oberoende individer, men i själva verket var vi tvingade att konformeras, liksom, att anpassa oss hur efter andra tänkte och hur efter andra gjorde. Dels var vi förslavade under Satan, som har fått lov att inom vissa gränser härja runt i vår värld. Och dels var vi förslavade av oss själva och våra köttsliga begär, det vill säga vår obevekliga drift att vara våra egna. Och som en följd av allt detta var vi vredens barn. Vi var på väg mot undergång. Mot att möta Guds rättfärdiga vrede över vår synd och vår fördömelse. Och därför kan vi ytterst sett, hör detta, därför kan vi ytterst sett säga att vi har blivit frälsta från Gud. Jesus säger själv, var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Okej, nu gick jag igenom det här på 3 minuter. Men jag vill be dig att, bara för att det gick snabbt, underskatta inte vikten av det som jag just har sagt. Andlig död. Uppror mot universums suveräne herre och skapare. Ett trefaldigt slaveri under världen, Satan och köttet, och ytterst sett från Guds förkrossande vrede. Det är ett sexfaldigt fördärv. Det är något fruktansvärt, och inget kristet liv blir begripligt om du inte först förstår allvaret i ditt eget fördärv. Det är fruktansvärt, säger Hebreerbrevets författare. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Så vi är frälsta från Gud. Men vi är också frälsta av Gud. Först säger Paulus i vers 4 och 5 att Gud på grund av sin stora kärlek har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Och så har jag här i 2 predikningar talat om vår förening med Kristus. Det är ofattbart att vi genom tron på Kristus blir förenade med honom så att han bär vår synd. Att han blir krossad i vårt ställe. Och i utbyte får vi dela hans eviga liv inför Fadern. Och lägg märke till hur oerhört starkt nu Paulus betonar vem det är som åstadkommer det här för oss. Det är inte vi. Det är inte ett ögonblick. Inte ett uns, ingenting. Allt vi får, Paulus återkommer till det här, allt vi får vi av nåd. Och i vers 8 och 9 här då, som vi har framför oss, så säger Paulus inte mindre, han ger inte mindre än 4 distinkta sätt att säga att vår frälsning inte beror på oss. Titta för det första här i vers 8. Av nåden är ni frälsta. Vi ska titta mer på vad nåd är om en liten stund. Men nu kan vi slå fast att nåd är ingenting man förtjänar. Det är någonting man får. Trots att man har förtjänat något helt annat. Så vi var på rätt, med rätta på väg mot evig vrede. Men vi fick istället Kristi liv inför Fadern. Och för det andra, vi är frälsta av nåden. Och sen kommer det genom tron. Återigen, det är alltså tron. Det är ingenting vi har arbetat oss till. Det finns inga goda gärningar vi kan åberopa. Vi fick det genom att tro, genom att hoppas på Gud, genom att förtrösta på honom. Och det kan låta som om det i sig är någonting bra som vi har gjort. Och vi ska återkomma till det också. Men nu säger vi att Paulus poäng är, återigen, handlar om att peka bort från oss och till Gud. För det tredje, Guds gåva är det. Och nu hoppar jag till och med över det här, inte av er själva. Det är ju, ja, det hänger ihop med tron. Inte av er själva. Här, så för det tredje, Guds gåva är det. Så om det inte är tillräckligt tydligt att prata om nåd och tro och att det inte är av oss själva, så kastar Paulus in ytterligare ett förtydligande så det är helt bortom alla tvivel. Hela din frälsning är en gåva till dig. Det är inte en lön. Och för det fjärde, inte på grund av gärningar, för att ingen ska kunna berömma sig. Okej, jag tror att budskapet har gått fram här. Vi är frälsta från Gud och vi är frälsta av Gud. Av nåd. Genom tro. Som en gåva. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska kunna berömma sig. Då har vi sett lite grann av vad som händer i texten i stort här. Nu tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på själva nyckelbegreppet i de här verserna som vi har framför oss idag. Nämligen nåd. Nåd. Och det går inte att överdriva hur viktigt det är för oss i våra liv, i våra kristna liv, att förstå vad Guds nåd handlar om. En text som jag ofta återkommer till är Kolosserbrevet 1 och 6. Kolosserbrevet 1 och 6. Det är precis i inledningen av Kolosserbrevet där Paulus först tackar församlingen i Kolosse. Han tackar Gud för församlingen i Kolosse. Han har hört goda saker om dem. De älskar varandra på grund av hoppet som väntar dem. Det hopp som de har hört i evangeliet, i sanningens ord. Och sen kommer något intressant. Paulus säger nämligen att evangeliet växer och bär frukt över hela världen. Så också hos dem. Och sen vers 6 här. Från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd som den verkligen är. Det verkar alltså ha skett ett genombrott i deras kristna växt. Från den dag de lärde känna Guds nåd som den verkligen är. Det är när vi får se och när vi får förstå Guds nåd som förvandlingen sker i våra kristna liv. Det är då det kristna livet blir meningsfullt och intressant. Det är då vi börjar växa som kristna. Det är då vi börjar förundras över vem Gud är och hans godhet mot oss fördärvade människor. Det är här det sker. Och även omvänt. Jag kan inte komma att tänka på någon andlig sjukdom som inte går tillbaka till att vi på något sätt har missförstått Guds nåd. Det är många negationer där. Men tänk dig, vår missunnsamhet, vår brist på generositet, vår misstänksamhet, vårt kritiska sinnelag, vårt bekräftelsebehov, vår ovilja att förlåta, vår självrättfärdighet, allt det här och så mycket mer kan härledas tillbaka till att vi inte har förstått, att vi inte har lärt känna Guds nåd som den verkligen är. Det är inte konstigt att Paulus är så ivrig att betona Guds nåd, för här finns en sån oerhörd sprängkraft. Här finns alltså nyckeln till ett andligt genombrott. Vi förstår Guds nåd som den verkligen är. Så det som återstår av predikan delar jag upp här nu i tre punkter. Först så ska jag säga någonting om vad nåd är. Och därefter för det andra så ska jag kommentera en fråga som uppkommer ur texten. Nämligen hur nåden förhåller sig till tron. Vad betyder det när Paulus säger av nåd genom tro? Vilket kommer först. Och sen för det tredje ska jag säga någonting kort om vers 7 och Guds syfte att visa sin överväldigande rika nåd. Så, punkt nummer ett. Vad är nåd? Vad är nåd inte? Det är inte detsamma som godhet. Ibland hör vi om oväntad godhet. Det kanske står någon vid kassan i mataffären och så har den personen inte råd att betala sina varor. Och då kanske det finns en snäll person i närheten som säger, jag kan betala för dig. Det är godhet. Det är oväntad godhet. Och det är vackert. Men det är inte detsamma som nåd. För nåd är en annan form av godhet. Vi skulle kunna precisera det och säga att godhet är det första av fem kännetecken hos nåden. Man visar någon godhet. Det stämmer. Det andra kännetecknet handlar om nådens mottagare. Man visar någon godhet som förtjänat motsatsen. Och här skulle vi kunna tala om någon sorts definition av nåd. Godhet mot någon som förtjänat motsatsen. Men det blir lite för abstrakt och lite för allmänt fortfarande. Så om man skulle kunna frestas att ge exempel här. Jag har suttit och skrivit och strykit och skrivit och strykit. Man skulle kunna frestas att ge exempel som är alldeles för slätstrukna. Och som liksom därför blir missvisande. För att det förlorar liksom udden av vad nåden är. Så vi lägger till tre kännetecken. För det tredje då så är den kostsam för givaren. För det fjärde är den chockerande för betraktaren. Och för det femte är den traumatisk för mottagaren. Så en godhet som visas någon som förtjänar motsatsen. Kostsam för givaren, chockerande för betraktaren och traumatisk för mottagaren. Den bok som kanske har påverkat mig mest vid sidan av Bibeln är Thomas Brooks bok som heter Precious Remedies Against Satan's Devices. Ni har säkert hört mig prata om den förut. Thomas Brooks var en puritan, han levde i England på 1600-talet. Och han skrev så insiktsfullt. Och det visar så tydligt hur han förstod hur människan fungerar. I den här boken beskriver han bland annat, mycket annat. Men han beskriver bland annat hur människor ur alla samhällsklasser skapar en sorts självrättfärdighet genom att berömma sig själva och förakta andra. Och väldigt förenklat förkortat så kan man säga att de fattiga, de berömmer sig av sitt lidande och föraktar alla som är rikare. De säger att alla som är rikare, de är tursamma och bortskämda och vi arbetar hårt. Vi är orättvist behandlade. Så det finns en sorts stolthet i att jag tillhör det här, den här gruppen. Medelklassen, säger Brooks, ser ner på de fattiga för att de inte arbetar lika hårt som vi gör. Samtidigt föraktar de rika för att de är tursamma och bortskämda. Okay? Och de rika, de välutbildade, ser ner på de andra samhällsklasserna och tänker att de är inte lika begåvade som vi är. Och i alla klasser så tänker man, jag har min sann gått livets hårda skola. Och ingen ska min sann kunna komma och lära mig någonting. Och det här är förstås förenklat och det kan låta ytligt och kategoriskt. Men visst är det så att samma mekanism också är verksam i vårt samhälle. Flera av er sitter här och ler. Jag tänker att det är igenkännande leenden. här, vi kanske inte kämpar så mycket med klassernas kamp som 1600-talets England gjorde. Men vi föraktar ju i högsta grad de som inte tänker och handlar på samma sätt som vi gör. Det är väldigt skönt att tillhöra en grupp och kunna liksom förakta alla andra. Så länge jag har någon att förakta så vet jag ju att jag själv gör rätt. Inte sant? Och därför har jag någonting att berömma mig av. Jag vet att jag har ett värde, för jag är inte som han. Men när Guds nåd då kommer så rycker den undan mattan för oss. Och allt som vi tidigare brukade hämta vårt självvärde, vår självrättfärdighet ur, är liksom borta. Och det är traumatiskt att inse att, men vänta här nu, jag kan inte berömma mig längre av att jag har gått i livets hårda skola. Det finns ingenting som jag kan hålla fast vid tidigare som jag kan berömma mig av. Så Guds nåd, och vi ska fortsätta prata om det här, jag ska säga mer om det. Guds nåd är alltså en godhet som visas någon som förtjänar motsatsen. Den är kostsam för givaren, chockerande för betraktaren och traumatisk för mottagaren. Nu kommer vi till en illustration. Det här är svårt. För det är så lätt, som sagt, att säga någonting som slätar ut det. Så jag tar en illustration som jag har använt flera gånger förut. Av den enkla anledningen att jag kan inte komma på något bättre. Det är så. Så vi går till Victor Hugos berättelse om Le Miserable. Här har vi två briljanta exempel på nåd. Det första exemplet är mot en av berättelsens huvudpersoner. Han heter Jean Valjean. Han stal en bit bröd som han skulle ge sin systers barn. Och för det sattes han i straffarbete och fängelse. Och 19 år senare för denna brödbit så blev han utsläppt. Han var fullständigt genomförbittrad av självrättfärdighet efter livets orättvisor. Han ansåg att det lidande som han hade utsatts för berättigade honom att vara en brottsling. Att han hade rätt att slå tillbaka på vem han ville för all den orättvisa som han själv har fått bära. Så det var Valjean mot hela världen. Så blev nu denna person, denna Valjean, hembjuden till en biskop tillfälligt. Och när biskopen och hushållet låg och sov så stal Valjean biskopens silverbestick och han sprang därifrån. Och lite senare fångades han av polisen som hittade silvret och förstod att han hade stulit det från biskopen. Så de tog honom tillbaka till biskopen som skulle bara bekräfta att det här är mitt silver som Valjean har stulit. Och biskopen hade bara behövt säga ordet tjuv. Så hade Valjean fått sitta inne i fängelse resten av livet. Men biskopen gjorde inte det. Istället så sa han: naturligtvis gav jag dig silvret. Men jag gav dig också ljusstakarna här. Varför tog du inte med dig dem? Här, gå nu i frid. Och jag vill att du ska veta att du alltid är välkommen tillbaka. Och när Valjean insåg, och det är därför den här illustrationen är så bra, det är för att vi får sån inblick i hans inre liv liksom. När han insåg vad som hände så kunde han inte avgöra om han skulle bli rörd eller om han hade blivit förnedrad. Han kunde inte bestämma sig. Han hade mött nåd och den var ofattbart hotfull mot denna självrättfärdige brottsling. Och det står så här, Hugo skriver: till en början, i opposition mot denna himmelska godhet, samlade han all stolthet han kunde. Och vakt kände han att prästens förlåtelse var det hårdaste angreppet, den mest formidabla attack han någonsin uthärdat. Så Valjean ställde sig inför ett val. Antingen tar jag emot biskopens nåd, men det innebär att jag måste överge min självrättfärdighet som jag har byggt hela mitt liv på, hela min identitet på. Jag skulle aldrig kunna tala föraktfullt om någon annan igen. Hur skulle jag kunna göra det när jag själv har blivit visad sån godhet? Eller också skulle han avvisa biskopens nåd och hamna i fängelse resten av livet. Och han insåg att vilket han än valde så skulle han bli förändrad för alltid. Biblisk nåd är alltid traumatisk. Den är förkrossande. När du blir erbjuden nåd så ställs du inför två alternativ. Antingen håller du fast vid din gamla självrättfärdighet. Du vägrar ta emot detta goda som ges eftersom det skulle kosta dig för mycket att ge upp allting som du tidigare har byggt ditt liv på. Eller så tar du emot nåden. Och det innebär att du måste släppa all din tidigare självrättfärdighet och erkänna dig själv helt hjälplös. Och det är ju förolämpande, inte sant? Ska jag behöva ta emot det här? Ska jag behöva erkänna att min situation är så förtvivlad? Och Valjean tog emot nåden och det förvandlade honom totalt. Och han gav upp sitt gamla liv och så får vi se liksom en helt ny person. Han insåg att mitt liv tillhör inte längre mig själv. Och så levde han nytt. Och det här är förstås ett bristfälligt exempel. Men det är det bästa jag kan ge. För vi har en situation där biskopen gjorde gott mot någon som förtjänade motsatsen. Valjean hade inte bara stulit, han hade svikit biskopens förtroende. Och sen har vi de tre andra kännetecknen. Det var kostsamt för givaren. Det var chockerande för betraktaren. Och det var traumatiskt för mottagaren. Så finns det ett tillfälle till i berättelsen. Jag tror inte att jag har berättat om det tidigare. Så nu kommer något nytt. Det finns ett tillfälle till i berättelsen där någon annan får ta emot nåd. Det är Javert. Han är Valjans stora motståndare. Han är en polisman som har jagat efter Valjan hela sitt liv. Han är den lyckade, den framgångsrike. Och samtidigt är han hänsynslös. För han hade den framgångsrikes självrättfärdighet. Han ansåg sig ha rätt att ta vad han ville och göra vad han ville eftersom han var bättre än alla andra. Men så hamnar han i en situation där Valjean hade kunnat döda honom. Men istället låter honom gå och liksom ger honom hans liv tillbaka. Så Javert blir den som får ta emot nåd från Valjean som hade all anledning att döda honom. Och det får Javert att bryta ihop. Han klarade inte att vara i en situation där han stod i skuld till någon. Och synnerhet inte den här skurk som han har byggt hela sitt liv på att jaga. Han hade byggt hela sitt liv på att vara den starke, den med hög moral och anständighet. Och nu skulle han stå i skuld till Valjean. Denna buse. Och dessutom såg han att hos Valjean fanns en ädelhet som han själv aldrig kunde ha. Så hela hans värld liksom ställdes på ända. Och han kunde inte ta emot nåden. Han kunde inte ge upp sitt liv och sin självrättfärdighet. Han kunde inte erkänna att han var en syndare. Att han var hopplös. Så vad gjorde han? Han tog livet av sig. Han kunde inte leva med denna traumatiserande godhet. Det blev för mycket för honom. Vi går vidare till andra punkten. Vad betyder det? Av nåd genom tron i vers 8. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Här får vi hjälp av Aristoteles. Och att jag nu nämner Aristoteles, det är helt sekundärt. Du behöver inte komma ihåg någonting av vad jag säger om Aristoteles. Men det är en hjälp för oss att kategorisera. Aristoteles funderade på vad som orsakar förändringar. Eftersom allt, det var greken överens om, allt tycktes befinna sig i rörelse och förändring. Och Aristoteles tittade på det här och han kom fram till att det vore förenklat att tänka sig att alla sorters förändringar av samma slag. Det måste finnas olika typer av orsaker till förändring. Och om vi använder oss av Aristoteles kategorier skulle vi kunna säga att nåden här är den materiella orsaken till vår frälsning. Och tron är den instrumentella orsaken till vår frälsning. Okej, föreställ dig nu att du kommer på tanken att du ska åka skidor på vattnet. Så du skaffar vattenskidor. Men det räcker ju inte att bara ha ett par vattenskidor eller en vattenskida. Du måste ha någonting som gör fart så att du kan susa fram på vattenytan. Så du skaffar en båt med en stark och snabb motor. Och från båten kastar någon ut en lina som du tar tag i och så åker ni iväg. Vad är det nu som är orsaken till att du åker på vattnet? Är det linan som är orsaken? Ja, linan har ju ingen kraft i sig själv. Linan är en instrumentell orsak. Den är själva instrumentet genom vilket kraften förs över. Den verksamma orsaken är ju båten, eller hur? Det är båten som gör farten. Det är därför du kan stå på vattnet. Åka på vattnet. Så här är det viktigt att hålla ordning på vad som orsakar vad. För när det står att vi är frälsta av nåd genom tron så innebär det att nåden är själva materialet ur vilken frälsningen kommer. Och tron är kanalen genom vilken frälsningen kommer till oss. Vi får ta emot frälsningen. Så tron är linan som är kopplad till båten. Det här är viktigt. Därför att om vi blandar samman vad som orsakar vad så kommer vi att hamna i allvarliga missförstånd. Det finns en tendens hos kristna, i alla fall den lilla kristna värld jag känner till, att tänka att vår frälsning på något sätt handlar om kvaliteten på min tro. Att min kristna tro handlar om hur övertygad jag är eller hur mycket jag kan förtrösta på Gud eller hur starkt jag kan känna hans närvaro eller vilka känslor jag upplever när jag ber. Men det är som om en vattenskidåkare skulle stå och titta på linan och tänka att det är linan som får mig att flyga fram över vågorna. Och det är förstås sant på ett sätt. Men om man tror att det är hela sanningen så hamnar man helt fel. Om du tittar för länge på din tro eller dina känslor inför Gud så hamnar du väldigt lätt i en gärningslära som inte alls är biblisk utan snarare motsatsen till vad Bibeln lär. Jag vet så väl hur det känns. Du kanske är i en gudstjänst eller du kanske sitter hemma och du ska be. Och det är som att du liksom försöker spänna en sorts inre andlig muskel. Du försöker liksom frammana ett visst känslotillstånd och du försöker övertyga dig själv om någonting. Du försöker att fatta beslut om att leva ett nytt liv och det blir så tomt och det blir så krampaktigt. Jag har stått på konferenser. Jag har själv varit där. Alltså jag sätter mig inte över något här. Det här är mig vi pratar om. Jag har stått på konferenser och jag har tittat ut över tusentals människor som står för sig själva fast tillsammans och liksom rabblar sina böner och de spänner sina andliga muskler och de längtar efter ett visst känslotillstånd. Alla längtar efter sin egen subjektiva personliga upplevelse av Gud. Och dessutom gör många kyrkor teologi av det här. De säger, du ska tro, du ska ge dig själv. Du ska producera fram en tro och som ett resultat så ger Gud dig sin nåd. Du behöver bara ge dig själv till honom så ger han dig sin nåd och så ska du få allt det andra också. Det är inte vad texten säger. Det är tvärt emot vad texten säger. Det är ett falskt evangelium. Det är för att det gör din tro till en sorts gärning. Du måste liksom uppbåda en särskild kvalitet på din tro. Och baksidan blir förstås att om du slutar att tro, eller om kvaliteten går sönder liksom, så kommer Guds nåd att lämna dig. Och därför är det bäst att du tror. Att du liksom håller dig varm. Vad som händer då är att den som lyckas tro på rätt sätt, den som spänner sin andliga muskel på rätt sätt, med rätt sorts övertygelse, då också kan berömma sig över sin starka tro. Du kan hålla kurser om hur man ska tro. Hur man ska tala tro. Hur man ska ta emot saker i tro. Hur man ska... massa grejer. Det finns ett helt språkvärld kring det här. Och du kan säga till någon som inte tror lika bra: jag vet varför du inte tror. Jag vet vad som gör att du inte kommer vidare i ditt kristna liv. Du tror inte som jag tror. Och så ska jag lära dig. Men det är inte alls det. Det är inte alls det Paulus talar om. Han säger: av nåden, vers 8, av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Texten gör klart och tydligt att tron är en gåva. Tron är en gåva. Tron, också tron, kommer av nåd. För ingen ska kunna berömma sig. Det spelar ingen roll vilken kvalitet du har på din tro, vänner. Det spelar ingen roll. Du minns hur Mose ledde Israels folk genom Röda havet. De var fastträngda. Faraos armé var på väg och skulle utrota hela folket. Och på Guds uppmaning så sträckte Mose ut sin stav och havet öppnar sig. Vattnet stod som väggar på båda sidor. Det var mörkt. Det var tumultartat. Vissa av folket, jag bara fantiserar här, vissa av folket kanske gick triumferande genom havet. Lovprisade Gud för att han kämpar för dem. Han är trofast. Han är mäktig. Andra kanske gick genom havet på darrande ben, tittande på de svarta väggarna av vatten. Livrädda att det skulle smälla ihop och sluka dem vilken sekund som helst. Poängen är att alla kom igenom. Alla blev lika räddade. För det handlar inte om trons kvalitet. Det handlar inte om hur segerrik du är i det här fallet. Det handlar om trons objekt. Vänner, det handlar om vem linan sitter fast i. Paulus är glasklar här. Vi var döda i våra överträdelser och synder. Vi var döda, döda. Vi kunde inte söka Gud. För vi var döda. Romarbrevet 3, 11 och 12 säger: det finns ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Det finns ingen som gör det goda. Ingen enda. Jesus säger i Johannes 6:44: ingen kan komma till mig om inte fadern som sänt mig drar honom. Tron är ingenting du måste producera eller liksom dra fram ur ditt hjärta. Tron är en gåva. Gud kom till dig när du var död. Och han gav dig tron som en gåva. Och nu vill du leva för honom. Det betyder inte att livet som kristen är ett passivt liv. Du har fått ta emot Guds nåd. Du tillhör inte längre dig själv. Du har fått ett nytt liv att leva inför hans ansikte. Det finns ingen annan sorts kristet liv. Det är ett levande liv. Det leder oss till tredje punkten. Det visar, ja, Aristoteles kallar det för ändamålsorsaken till vår frälsning. Han säger att det är den viktigaste orsaken. Det svarar på frågan: varför sker förändringen? Varför gjorde Gud oss levande tillsammans med Kristus? Varför? Vad syftar allting till? Vers 7. för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Vilket påstående att hela skapelsen, hela mänskligheten, hela änglavärlden, alla som har ögon att se med och öron att höra med, hela skapelsen kommer att häpna i förundran över vem Gud är. Och hur visar Gud vem han är? Vad är hans tydligaste exempel på hans godhet, hans rättfärdighet, hans helighet, hans makt och hans ära? Det är när han lyfter fram oss som tidigare var döda men nu är förenade med Kristus. Guds överväldigande rika nåd mot oss är det som allra tydligast förkunnar vem Gud är. För han är fantastisk. En sista illustration. Ronald Tolkien. Han skrev ju Sagan om ringen som ni känner till. Han skrev många andra böcker också. Bland annat en bok som han kallade för Silmarillion. Det är en mytologi som bland annat berättar om hur Tolkiens värld Arda skapades. Och han beskriver hur alltets skapare, liksom, Gud, alltets skapare hade ett antal änglaväsen som han gav uppdrag att skapa jorden. Och de gjorde det genom att sjunga fram den väldigt vacker berättelse. Men så fanns det en av de här fantastiska änglarna som hette Melkor. Han fick senare namnet Morgoth. Han ville hellre vara sin egen. Han blev mörkrets furste. Han ville ha hela världen för sig själv. Och han försökte hela tiden göra om intet och liksom förfula det som änglarna sjöng fram. Så de skapade ljus, men han skapade mörker. De skapade värme och han skapade bitande iskyla. Och till slut så tar skaparen in allihopa igen. Och han besegrar Melkor och han säger i princip: du är ingen match för mig. För jag har övervunnit dig och jag vill att du ska veta att inget du har gjort har förstört eller förtagit någonting från min vilja. Du trodde att du förstörde genom att ta in ondska och synd i världen. Men jag kommer att besegra dig. Och när allt är över så kommer du att se att allt du har orsakat bara gjorde allting vackrare. Du tog in kyla istället för värme. Men nu, istället för bara regn, har vi snöflingor. Du tog in mörker istället för ljus. Men nu har vi stjärnor. Och det kan låta som ett fånigt exempel med snöflingor och stjärnor. Men det ligger faktiskt väldigt nära vad Paulus säger här. Han säger att trots vår andliga död som vi har ärvt från Adam, trots vår ondska, trots vårt slaveri under världen och Satan och köttet, trots vårt uppror mot Gud, kommer Gud att bli förhärligad av det. Därför att vi kommer att proklamera för hela skapelsen någonting som annars aldrig hade kunnat bli känt hos Gud. Nämligen hans nåd. Varför, i någon mening, varför sände Gud sin son? Varför fick han lägga sig i en krubba? Varför dog han på ett kors? För att Gud i kommande tider kan visa sin överväldigande rika nåd genom sin godhet mot oss som han har gjort levande trots att vi har förtjänat motsatsen. Okej, vänner. Han utgav sin enfödde son så att var och en av oss som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi var döda i våra överträdelser och synder. Men han gjorde oss levande. Han visade oss godhet när vi förtjänade vrede. Nåden är kostsam för givaren. Han utgav sin enfödde son, den älskade, på korset. Han bar vår synd på korset. Den är chockerande för betraktaren. Hela änglavärlden längtar efter att få blicka in i detta mysterium. Den är traumatisk för mottagaren. Om vi lär känna Guds nåd som den verkligen är, så kommer den att förändra hela vårt liv. Så därför vill jag fråga dig nu, avslutningsvis. Har du lärt känna Guds nåd som den verkligen är? Jag vet. Jag känner så många av er. Jag vet att ni har det. Tack och lov. Be, vänner. Låt oss alla be att han öppnar, fortsätter att öppna och visa oss liksom vårt hjärtas öga. Låt oss be att han väcker vår förundran. Be att han låter dig se hur hopplös du är i din egen kraft. Och låt oss lämna våra liv av tomhet, av jagande efter bekräftelse, av misstänksamhet och självrättfärdighet. Och låt oss se hur han ger oss liv och liv i överflöd. Låt oss be. Så vill vi be nu, Fader. Vi ber att du visar oss allt detta vackra. Vi ber att det inte bara stannar vid fina ord. Utan vi ber att orden blir verklighet i var och en av våra liv. Var och en som sitter där inne. Jag ber, vi ber att du ska visa oss. Låt oss lära känna din nåd som den verkligen är. Vi vet att det inte finns något slut på den. Vi vet att det finns en början när vi allra först får lära känna den. Jag ber för dem som ännu inte har lärt känna den. Men Fader, din nåd är oändlig. Den är ny varje morgon. Så det gäller oss alla. Låt oss få fortsätta lära känna Guds nåd som den verkligen är. Fader, vi ber att din helige ande leder oss in i detta. I Jesu Kristi namn. Amen.